dags att uppdatera om läget i Västerås IK. Vi blickar ju såklart mot din avdelning av privatmarknad. Vad händer där just nu?
Oj, det är en stor fråga som jag inte ska sväva iväg för allt för länge tidsmässigt. Men det är ju en intensiv period såklart. Skulle dock säga att i princip 365 dagar om året är intensiva. Men nu ska vi starta upp en ny säsong. Allt ifrån små basic grejer som att du ska sätta nya skyltar, nya priser i kioskerna, ska designa dem, skicka dem till tryck, få upp dem till arenan, sätta upp dem. Om vi börjar med den typen av frågor till den största frågan liksom, att nu ska vi börja fylla arenan till flera matcher. Så att, händer mycket.
Ja, för det är väl så också, det blir ju lite av en rivstart. Det är svårt då att förarbeta alla de här frågorna innan semestern och så vidare, antar jag.
Såklart. Alltså, vissa frågor kan man ju förbereda sig bättre på och planera i god tid, vilket vi exempelvis hade gjort med det byte av biljettsystem och det byte av kiosksystem som har genomförts. Det är ju en väldigt stor förändring där jag skulle säga att vi var väl förberedda och också kom ut med det i god tid. Sen så dyker det upp andra saker som är svårare att göra i vad som kallar det, april, maj, juni, den tiden som är innan sommaren.
Men just biljettsystemet, jag har ju varit lite så gnagigt på dig under åren du har varit här. Då. Känns det som att det har blivit ett lyft nu med det här nya?
Verkligen. Det är ett arbete som har pågått i 3 år från att jag gjorde min första arbetsdag här och fick till mig informationen om vad som gällde avtalsmässigt med biljettsystem. Till att redan där och då förberett att okej, att om 3 år så ges vi möjlighet att byta. Det var den tiden som var kvar på det dåvarande avtalet till att vi är idag. Från vårt håll, från klubbens håll, de saker vi administrerar, så upplever vi ett väldigt, väldigt stort lyft. Men det viktigaste svaret kommer inte från mig, utan det kommer från hela allmänheten av vikare som går på våra matcher, hur de upplever det. Och,
jag hoppas tror att det blir effekten av för användarna?
Nej, jag hoppas att alla som lyssnar på det här och de som köper biljetter till våra matcher, säsongskort eller handlar någonting av våra system i kiosken och så vidare känner att det upplevs mer professionellt, enklare, snabbare. Alla de sakerna som man vill liksom, ska vara en del av köpupplevelsen eller köpresan.
Det som ligger närmast i Halmstad, det är ju Leksand här i ABB Arena. Det var ju ett tag sedan de var på besök här, 2019 om vi inte tittar fel där. Hur ser biljettläget ut inför den matchen?
Extremt bra. Har inte all beläggning och alla tidigare historiska publiksiffror för försäsongsmatcher som har arrangerats av oss i den här arenan. Men gissningsvis så är det väl den bästa försäsongsmatchen publikmässigt i Västerås IKs moderna historia, om vi ska säga så. Prognosen när vi sitter och pratar här nu 15.00 dagen före match är att vi är på god väg att sälja ut sitt plats, de typ 200 sista platserna. Det är bara de som är kvar nu och de går säkert under kvällen och förhoppningsvis under morgondagen. Och jag kan inte minnas när vi hade en liksom utsåld sittplats tidigare. Och i det så vill jag poängtera att jag kan inte här och nu sitta och lova att vi kommer att ha 100% beläggning på sittplats, men det är som att förhoppningsvis du som lyssnar på det här vet vi det här läget, skillnaden mellan sålda biljetter och faktiska besökare i arenan. Så, men vi närmar oss snart ett läge där vi inte kan sälja fler sittplatsbiljetter helt enkelt.
Man kanske också greppa det här med att i år så får man också betala för träningsmatcherna om man köper lösbiljetter och så vidare. Hur har ni tänkt med försäsongsmatcherna, även mot SHL-motstånd?
En stor fråga. Jag hoppas att jag ska få med allting som jag vill här. Du får väl hjälpa mig på vägen annars. Men vi kan ju bara börja med att en intressant stilstudie. Vi satt precis förra frågan och pratade om att vi kanske kommer att vara fler människor än vad vi har varit vid något tillfälle tidigare på en försäsongsmatch. Trots att vi då, om man ska säga så, börjar sälja biljetter. Att det har varit gratis innan. Så det är en extremt tydlig, konkret stilstudie i att priset kanske inte alltid är det mest avgörande, utan att det handlar mer om vilket typ av evenemang som vi erbjuder till våra supportrar och till allmänheten. Så till det då ska vi förmedla svar på den frågan. Strategin bakom försäsongsupplägg. Och då vill jag vara noga med att poängtera till du som lyssnar på det här nu då, att det jag kommer redogöra för är i synnerhet våra hemmamatcher där vi står som arrangör. Och i det räknar jag då även in matchen mot AIK i Hallstahammar. Det är vi som arrangerar den, även om vi spelar i en annan arena. Det som har hänt är att Hockeyallsvenskan har skrivit ett nytt TV-avtal för försäsongen som trädde in för 1 år sedan. Och det i sig kräver också någon typ av bakgrund då. Och det är ju att Försäsongsmatcher och evenemang som arrangeras av ishockeyklubbar har vuxit så pass mycket i intresse liksom, bland kommersiella aktörer och publik, vilket gör att det har blivit intressant för fler bolag att buda på att förvärva rättigheten då för att sända försäsongsmatcher. Det har helt enkelt blivit en stor sak. Många vill gå och titta på dem. Det bokas bra matcher, vilket gör tv-intresserade, som i sin tur då genererar numera i det här avtalet bra med pengar till alla arrangerande klubbar. Och varför jag är noga med att poängtera att det är hemmamatcherna då det visst också arrangör, är därför att i de matcherna man arrangerar, där har man tv-rättigheten. Man kan sälja tv-rättigheten eller få den summan för tv-matchen. Vilket betyder att då på bortamatcher så gör de matcherna vi spelar borta gör vi inga pengar alls. Vi har liksom 0% av intäkten på bortamatcher, men 100% av intäkten på hemmamatcher. Och jag kan, är säkert inte i position att jag bör eller ska eller får av liksom hänsyn till avtalet, att vi liksom är en part, inte redogör för hela avtalet. Men om man ska prata om det i grova generella termer, så innebär det att ju större intresse matchen genererar, desto mer kapital genererar till oss som klubb. Därav så har det varit i vårt absolut största intresse att skapa evenemang som genererar mycket intresse, både av människor som kommer till arenan, men också människor som tittar på matcherna genom de bolag som sänder. Och då är det klart att det är en väldigt, väldigt stor skillnad att boka matcher mot, som i vårt fall nu, Örebro och Leksand och även AIK, kontra att boka matcher mot klubbar som har ett mindre supporterskap och genererar mindre intresse. Allt som allt, så att vi blir tydliga i vad det här innebär ekonomiskt, så kan vi säga att med den försäsongen som vi har strategiskt bokat i år, så motsvarar det ungefär lite mer kanske nästan än att vi hade genererat en till huvudpartner till klubben. Det är lika stort som att vi hade genererat ytterligare en huvudpartner till Västerås IK. Så det är otroligt stora ekonomiska volymer som berörs av försäsongen. Så att om man kanske känner att man bokar lite väl svåra sportsliga matcher, så kan man ta med sig den här informationen då i sin avvägning, så vad man tycker om klubbens agerande. Och en förklaring kommer här från oss, att det är av absolut största ekonomiska vikt att vi är väldigt noggranna med vilka evenemang vi bokar som hemma, på hemmaplan som arrangör under försäsongen. Och i det så förstår ni då också att det inte är av samma kommersiella eller ekonomiska intresse vilka vi möter och vilka typer av matcher vi spelar på borta is. Därför att där har inte vi någon, det är ingen ekonomisk affär för Västerås IK. Men konstatera att bokningarna av matcherna mot Örebro, Leksand och AIK gynnar Västerås IKs ekonomiska välmående till en väldigt stor grad.
Men det är också ett tecken på att man verkligen försöker vrida på alla mynt, att kommersialisera försäsongsmatcherna på ett sätt man inte gjort tidigare.
Verkligen. Och där kanske man skulle kunna tänka att det är klubbarna som skapar det, men jag vill vända på det. Jag vill säga att det är svenska folket som skapar den liksom, att det sker på det sättet. För svenska folket är, och inte bara kring våra matcher, utan nu pratar jag liksom, i min roll så har man ju kontakt med många andra klubbar, och man ser vad alla andra klubbar gör. Och det här är ju inte unikt för oss, utan många klubbar väljer att gå den här vägen, att man skapar evenemang som människor vill ta del av. Vi har sett de här, vet du, Modo och Björklöven var tidigt ute, börja möta varandra, Björklöven möter Skellefteå och så vidare. När det ges möjlighet att skapa en evenemang som kanske inte skapas genom ligaspelet, som vi hade ju inte tyvärr då kunna möta Örebro eller Leksand. Vi möter inte dem i serien för att vi inte kvalificerat oss sportsligt att vara där. Men nu skapas det ändå två evenemang som människor är i hög benägenhet intresserade av att ta del av, vilket vi ser på biljettförsäljningen.
Och att klubben också lägger en match i Hallstahammar, är det bara ett steg längre på det här spåret som har funnits med att lägga ut matcherna i länet, eller varför gör man det?
Det är också ett i allra högsta grad strategiskt val av klubben. Västerås IK vill växa och behöver växa i Västmanland. Vi behöver bli viktigare även för västmanlänningar utanför Västerås. Och då finns det ju som alltid x antal olika aktiviteter man kan göra för att uppnå det. Och här har vi kommit fram till en, och det är att när möjlighet ges att förlägga en eller flera av våra matcher och evenemang ute i Västmanland, vilket vi nu, som du nämnde, vi gjorde det i Köping för 2 år sedan, vi gjorde det i Sura för 1 år sedan, och nu är vi i Hallstahammar, tre västmanländska orter där vi väldigt gärna vill att alla människor har en relation med Västerås IK, och i allra bästa fall är supportrar till Västerås IK.
Men det kommer inte bli tal om att lägga några hemmamatcher i Smehallen som på 90-talet då. I grundserien.
Jag tänkte säga, vart ligger den hallen någonstans?
Eskilstuna.
Ja, jag är för ung för att ha den kopplingen. Men nej, grundseriematcherna kommer fortsatt spelas här i Åbyberien.
Vi har ju också en seriepremiär hemma mot Almtuna som kryper allt närmare. Det är också intressant att veta hur pass mycket makt har ni över spelschemat? För det är ju en stor process att få det här att funka. För ni har ju Almtuna i hemmapremiären och sen därefter av Brynäs. Så kan man ju tänka, men varför körde de inte Brynäs i första matchen kanske man säger då. Men det finns ju strategier bakom det här antar jag.
Exakt, även här har vi en medveten strategi och en medveten plan. Till en ursprungsfråga, hur mycket makt har vi i klubbar? Ja, ur min position så önskar jag att vi hade haft mycket, mycket mer makt. Det hade gett oss en större spelutrymme att göra det på bästa sätt för våra supportrar, våra partners och de som vill oss väl. Vår makt är ganska liten, men den är inte noll. Så vi har möjligheter att försöka använda våra fulla kraft för att skapa påtryckningar att vi vill göra saker på ett annat sätt. Seriepremiären är extremt viktig för Västerås IK och för alla klubbar som är måna om sitt ekonomiska välmående och att skapa bästa ekonomiska förutsättningar utifrån varje aktivitet som står till ens förfogande. Som du nämner så här, hade det inte varit roligt att möta Brynäs i seriepremiären eller Djurgården eller AIK eller någon av de största klubbmärkena i Hockeysvenskan. Jag får den till mig ofta och jag förstår den såklart. Rent psykologiskt så förstår jag den till 100%. Jag hade tänkt samma sak kanske om jag inte hade haft den kunskapen jag samlade på mig över åren. Och det var därför vi är så himla tur att vi idag har de här forumen poddar, att vi kan försöka liksom sprida den förståelsen vidare. Rent evenemangsmässigt så är det ju svårt att säga att det inte hade varit häftigt. Så. Men vi är också i ett läge, vi vet om att den sportsliga slagkraften av att ställa ett lag på benen i respektive liga är att ju högre spelarbudget du har, desto större sannolikhet har du att vara ett desto starkare lag. Vi har på bara 3 år gått från 10,5 miljoner spelarbudget till att i år, den siffran som vi pratar om är 19 miljoner, att det är det laget kommer att kosta när vi klarar den här säsongen. Och det är ju en enorm ökning, vilket betyder att vi måste generera otroligt mycket mer ekonomiskt kapital in i den här klubben för att kunna betala våra ökade kostnader. Som i det här fallet pratar jag spelarlönen, men det är klart att klubben har vuxit och har mer kostnader även på andra håll. Men majoriteten är förstås där. Och ekonomisk tillväxt skapas inte högst flux. Alltså det existerar inte den här liksom historien om pojken med guldbyxorna. Att man vaknar upp en vacker dag och man bara kan gräva ur sina byxfickor och det bara kommer pengar, pengar, pengar där. Så funkar det inte, utan man måste göra saker. Och en sak då är att vara extremt noggrant med val av klubb som möter seriepremiären. Och för att bli tydlig där, och så vill alla klubbar återigen som jobbar aktivt med det här, strategiskt med det här, vill möta en så liten klubb som genererar så lite intresse som möjligt i seriepremiären. Därför att en ordinarie grundseriematch mot klubb X kanske säljer för X antal kronor. Men om du möter den klubben i en seriepremiär istället, där människor i större utsträckning inte går att väljer match utifrån motståndet, man väljer för att det är en händelse, en folkfesten, seriepremiär, att man köper sin biljett och går på matchen oavsett motstånd, så genererar den här matchen, jag skulle säga för oss, så genererar nästan 10 gånger mer i biljettintäkter på att möta samma klubb men vid 2 olika tillfällen. Så att samma klubb som du möter i omgång 42, om du ställer sig till att du möter den klubben i seriepremiären, så gör du nästan 10 gånger mer på bara biljettintäkten. Och sen kan du ju då addera alla andra intäktsströmmar som finns kopplat till det, match, kiosker, 50-50, restaurang, loge och så vidare. Så därav så är det av högsta vikt att göra så. Sen om folk tycker att det är tråkigt, att det hade varit roligare att möta ett mer känt klubbmärke, återigen, full förståelse för resonemanget, men efter att ha hört det här så tror jag att alla som vill gick väl och förstår att vår chans att nå vårt dröm och vårt mål om att avancera till SHL ökar i takt med att ju mer pengar vi drar in till klubben, desto större chans har vi att vinna fler hockeymatcher. Har man den kopplingen så tänker jag att många är rätt nöjda med att vi möter Almtuna i hemmapremiären den här säsongen.
Då leder du utsökt in på nästa fråga då, det här med att nu Leksand på försäsongen blir ju ett event, men också att när HV kom ner var de ett jagat villebråd även på att titta på. Djurgården samma sak, i år är det Brynäs. kommer de andra lagen alltid komma i skuggan av de här större lagarna? Hur kan man vända på det? Hur kan man få folk att bli mer intresserade av de mindre kända klubbarna? För det är väl det som är nyckelfrågan för dig.
Ja, och för oss, hela organisationen, så är det absolut en nyckelfråga. Vi vill ju ha utsålt 4171 personer på alla platser redan exklusivt borta stå varje match. Det är ju drömmen och ambitionen. Och det finns jättemånga saker som man kan jobba på med det. Jag tror att vi avhandlade tidigare poddar också. De klubbar som lyckas bäst där idag, det är de klubbarna som har de bäst lämpade arenorna med arenakapaciteten för sin stad. Jag brukar nämna Örebro, att arenan tar 5,5 gör att den är väldigt väl anpassad för antalet människor som är i Örebro. Rögle som har haft 4,5 någonstans där, nu tar den 6,3. Vi får se, kommer Rögle ha samma goda anseende om arenabeläggning? Kommer bli mycket, mycket svårare för dem att Ängelholm ska liksom generera 6,3. Det är den stora saken. Vi ska inte fastna i vår arenautformning, men absolut, vi har 1500 biljetter till förfogande på hemmastå varje match. En utmaning, en styrka när vi når dit, en jättestyrka när vi når dit. Men ja, det grundresonemanget du har där, alltså, så att de större klubbarna kommer att dra mest publik, alltså, det är ett faktum över hela Sverige. Om vi tittar på ishockeyn, SHL, Hockeyallsvenskan, vi tittar på fotbollen, Fotbollsallsvenskan och Superettan, så ju kändare klubbmärket sig motståndare, desto mer publik är det i 9 av 10 fall för alla klubbar. Förutom när du når så pass långt att du har den arenakapaciteten, att du är uppe på plus 90% i beläggning varje match. För då istället så är det folkfesten. Då spelar det liksom ingen roll att motståndet heter IX eller Z, för att då går det för folkfesten. Därför att om vi har av vår publik sett 20% är hardcore ishockey-supportrar som liksom nöter lite prospect, som har råkoll på våra spelares PPG förra säsongen, vilka klubbar de har spelat i, så är 80% som inte har det, som går utifrån andra drivkrafter, gemenskap, vänner, bekanta, kollegor, och just alltid söker folkfesten. Så att det viktigaste för oss är att skapa folkfest varje match. Och det är såklart därför vi ser nu den matchen vi pratar om imorgon, en försångsmatch mot Leksand, att det säljer så bra. Det är ju för att det är en folkfest. För att många har en relation till någon av klubbarna som är på isen.
Men hur pass mycket påverkar det sportsliga då, tror du? Alltså, måste man ligga i toppen där för att få de här publiksiffrorna, eller är det bara folkfesten som kan påverka det?
Jag skulle säga, efter att ha jobbat med det här i 6 års tid nu, i 2 ligor, 2 olika klubbar, så är beteendet exakt likadant i båda mina referenscase. Och det är att ju kändare klubbmärke och ju större klubbmärke som man möter, desto mindre spelar den sportsliga effekten in. Alltså, om vi ligger, nu vill vi verkligen inte hamna där, men för att dra saken till sin spets, om vi ligger sist och tar emot Brynäs eller Djurgården, så tror jag att vi har en väldigt hög sannolikhet att vi har utsåld ABB Arena oavsett. Men för att vi ska dra 3000 plus och för att nå den här drömmen om att göra 4171, alltså utsåld hemmaplan och hemmaarena mot de minsta klubbmärkena, då behöver vi i den absolut största utsträckningen prestera sportsligt. Då tror jag att liksom, därifrån vi höll oss förra säsongen runt 9-10 så i grundserien, det räcker absolut inte, utan där behöver vi bra, vi pratar om att vi måste vara topp 4 och inte när tabellen grundserien är slut, utan över tid, över 52 grundserieomgångar, för att skapa det trycket. Så att, ja, om jag tillåts svara på att den frågan är lite delad, så den sportsliga effekten rent vad det gäller publiksiffror, extremt viktig ju mindre attraktivt slash känt klubbmärke vi möter.
Det har också varit en omrustning bland medlemmarna att utse en ny mållåt. Du kanske ska dra det från början också, hela processen där, varför och därför och utför, om jag säger så.
Mm. Startade, konkretiserades under ett medlemsmöte efter förra säsongen. Vi har de medlemsträffarna för de som har köpt nivå gulsvart 2024 eller gulsvart. Vi har dem i 3 tillfällen, minst 3 tillfällen ska sägas, varje säsong. Förra året hade vi 4. Det här var det så kallade slutsnacket, alltså utvärderingen av säsongen. Och på våra medlemsträffar så diskuterar vi många saker, inte bara det sportsliga, utan även många av de frågorna vi får är ju kring arenaupplevelsen. Det ligger våra medlemmar väldigt nära om hjärtat, vilket är otroligt kul för oss som jobbar med att det betyder mycket och vi får mycket feedback. I alla fall, en av punkterna som tog upp var då att vi hade en medlem som tog till ord och uttryckte en önskan om att byta målåt utifrån olika perspektiv. Vi tog upp den till diskussion, det var över 100 medlemmar på plats. Vi lyfter inför allihopa så som man gör på en träff med många människor, liksom, typ jag som konferensier frågar, okej, har vi fler synpunkter på det här? Många andra tog till ord och höll med. Liksom uttryckt att det är dags att byta. Vi kan hitta en mållåt som skapar mer eufori. Som gör arenaupplevelsen starkare. Och frågan ställdes, kan vi liksom hitta konsensus bland medlemmar om att det här är en fråga vi ska gå vidare med? Svaret var ja. Så det var ett väldigt tydligt uppdrag till klubben från våra medlemmar återigen. Det är det här. Har man åsikter om hur sin klubb bedrivs, bli medlem, gå på årsmötena, i det här fallet om du har möjlighet ekonomiskt att bli medlem på de här nivåerna, gå på medlemsträffarna. Har du bara ekonomisk möjlighet att bli så kallad basmedlem, lägg en motion till årsmötet då så att den kan behandlas och gå, tas upp för diskussion och beslut. För det är så man utnyttjar sin medlemsdemokrati. Och de här människorna nu som har skapat, som la den här beställningen till klubben, de har ju gjort precis det. Så ett tydligt uppdrag, vi tog det vidare, vi kallade det till omröstning med ett antal förslag. Parallellt med det här, så för när det första förslaget kom ut så var ju den låt som nu är vår nya målåt för kommande säsong var inte med. Men parallellt för det här så har ju vi som jobbar med arenevenemanget, det vill säga bland annat du och jag, Jimmy, som sitter och pratar här, haft en önskan om att ett förslag på bordet framöver ska ha en koppling till Västerås IK, alltså ska vara liksom sprunget ur våran identitet på något sätt. För ska vi vara ärliga så har det inte varit så. Jag vet att Madero sympatisörer anser att den gamla målåten hade en vik identitet. Det kanske går att hitta att man vill dra det dit, men den enda identiteten är i sådana fall att det är en låt som har spelats i den här arenan i många år. Den har ju ingen, den är inte härstammar ur någon viklåt, den härstammar inte från någon ramsa. Den har egentligen ingenting, ingen grund baserad i vår klubb på något sätt. Så vi hade haft en önskan om det i alla fall. Och sen så tittar man på våran repertoar av ramsor, så är det kanske ingen som har rytmen riktigt som kan bli en låt som framkallar eufori och energi. För ska man tänka på det i grunden, vad är det man önskar att en målgängel ska ha för funktion, så är det i alla fall klubbens bedömning, vi som sitter med frågorna, att det ska skapa eufori, en euforisk känsla, en enorm glädje och energi på läktarna när vi är mål. Det är det man vill skapa och framkalla. Vi har ingen riktigt sån ramsa, eller bedömning att vi har ingen sån ramsa som skapar det. Västerås, när vi liksom, efter att vi gjort mål, den är ruggigt bra, älskar den som ramsa, kanske inte går att omsätta i att göra en låt av det på det sättet. Och då tittar man ju som man alltid gör när man behandlar olika frågor, det är så här, vilka alternativ finns på bordet? Vad har vi för grundmaterial att kunna jobba med? Och vi läser ju att ta del av all kritik som framkommer. Vi hör också allting bra som framkommer till oss, men som kanske inte skrivs i sociala medier eller kommentarsforum. Men om vi ska titta på kritiken då, så är det liksom så här, okej, det är kanske inte jättevanligt att klubbar skapar måljinglar av sin egen hymn. Och det ska vi vara ärliga och säga att nej, det är ju absolut inte vanligt. Vi kanske är först med det. Det kanske är unikt så. Men det var det vi hade att jobba med.
Å andra sidan är det ju inte vanligt att man hade en hymn heller. Det var väl egentligen bara AIK om man tänker modern tid som har haft en hymn. Det har ju kommit fler och fler klubbar i efterhand, så att allting måste ju vara först någonstans.
Ja, men precis. Man börjar ju någonstans. Absolut. Du har AIK som är ju stor och känd, framförallt kanske från fotbollen. Du har IFK Göteborg, snart skiner på Sidon och så vidare. Det finns ju ett antal hymnar som verkligen sticker ut liksom, så i svensk idrott. Vi skapade våran för x antal år sedan, den har tagits emot väl, fortsätter liksom att jobba med den. Men som sagt, vårt alternativ är, alltså alternativet att göra ingenting existerar inte för idrottsklubbar, för att man vill förbättra sig, utvecklas och ta sig framåt. Så vi tittade på vad vi hade jobbat med, och det vi hade jobbat med var hymnen. Så då såklart så utgår man från att vi skapar det absolut bästa möjliga med det vi har tillgängligt. Och därav föddes då det förslaget. Att det förslaget sen kom upp på banan var för att vi hade till sist gavs ekonomisk möjlighet att skapa ett samarbete som inte liksom belastade våran sportsliga satsning på att sätta bästa möjliga laget på isen. med en aktör som vi bedömde hade kvaliteten och kompetensen för att kunna ta fram det här. För vi har ju såklart fått förslag genom åren som vi inte bedömer håll här för att spela i en arena. Sen när det förslaget då kom upp på bordet så tog vi vinnaren. Ska kanske avhandla det också, hur vinnaren framkom i det andra. Den första omröstningen ställde den mot det här. Det var ett rungande, helt överlägset 80% som ville ha den låten som vi nu har, som alltså, vad ska man säga, upptempo-versionen av hymnen, som hellre ville ha den än det andra alternativet. Så där är det ju otroligt tydligt när vi ser statistik på ett hundratal röstande medlemmar, vad som är representativt eller inte. Där är inte liksom fem stycken kommentarer, de som liksom tar sig tid att skriva en kommentar som hörs och syns mest, utan vi får ju fakta av otroligt många fler människor och liksom ser och bedömer och tar beslut ut efter det. Och det var ju också ett faktum att det var ju en annan låt som ledde den här första omröstningen. Det var ju en låt som heter Ladio. Och där kom det också till klubbens kännedom att ungefär 4-5 sekunder av Ladio är en del av Västerviks mållåt. Inte, förstå mig rätt nu, det är inte Västerviks måljingel, utan det är en del av det. Västervik inleder med 4-5 sekunder Ladio, och sen så går de över i den melodi som är Leksands IFs Daladans. Också en av de mest kända ramsorna som finns bland hockeyklubbar i Sverige. Det har Västervik som sin mållåt. Men i alla fall, då kom det till klubben att det kan absolut inte bli Ladio, för att 4-5 sekunder av den är en del av en annan klubbs jingel. Och när man har de här och man hör de här sakerna, så kanske man får en uppfattning om hur svårt det är för en klubb att göra alla nöjda. Jag skulle säga att det är en omöjlighet. Därför att musik och rytm och den typen av preferenser är extremt subjektivt. Vi som sitter och lyssnar på det här, vi gillar säkert olika saker. Någon gillar Avicii, någon annan gillar hårdrock, någon gillar liksom synt, någon gillar blues, någon gillar jazz. Så att skapa 100% nöjdhet, omöjligt. Göra så många som möjligt nöjda, hoppas man ju utgå från. Att vi numera har en måljingel med Västerås IK-identitet, 100%, det är omöjligt att ifrågasätta. Sen om man tycker det är bra eller inte, det får man väldigt gärna ifrågasätta. Men det finns numera en jingel med VIK-identitet.
För man kan ju också tillägga det att om du ska plocka bort då, vad är det, 30 NHL-klubbar, de låtarna de har, du har 14 klubbar i SHL, 14 klubbar i Hockeyallsvenskan och sen ja, några toppklubbar i Hockeyettan som ändå är på världskartan. Det blir ju inte så många, ska man säga, kända alternativ kvar då.
Verkligen inte. Och sen återigen, det är subjektivt. Jag har också fått någon sån feedback. Alltså, har ni ens lyssnat på NHL-klubbarna? Absolut, både du och jag. Och jag, nu ska jag liksom göra någonting väldigt ovanligt, ska uttrycka en egen personlig uppfattning. Och jag kan säga att NHL-klubbarnas mållinjer tycker de är totalt värdelösa. De är så fruktansvärt trötta. De framkallar ingen eufori, de har ingen energi överhuvudtaget. Det man beundrar om de liksom, vissa, det, är som, det känns som godnattvisor. Att man bara vill bara sjunka ner i stolen och bara sätta sig och checka ut från matchen. Så det är subjektiva preferenser. Sen så vill jag vara tydlig med att mina subjektiva preferenser inte är liksom, ingår på något annat sätt i den här frågan än just det, att jag såg NHL rakt av. Vi fick ett bra förslag, återigen utifrån en subjektiv preferens där, och det var ju Wilkes-Barre's Pittsburghs farmaklubb i AHL. Och den låten vart ju sen, tyckte ju uppenbarligen allmänheten också av medlemmar om, för att det var ju den som ställdes mot av våra nuvarande VIK-låt och så. Men då var ju den också lite mixad med, de hade lite rop från publiken med i den och så vidare, som kanske inte hade blivit en del av upplägget här.
Ja, en lång utläggning om en liten fråga.
Ja, det, absolut. Det är ju så jag brukar säga till dig när vi ska göra de här, att jag försöker hålla mig kort, men samtidigt så när jag funderar på det, hur ska jag kunna förmedla hela den här bilden utan att bli långrandig? Jag tror att det här är enda sättet att komma fram till där man ska få hela förståelsen för frågan.
Men vi har ingen tidsbudget på det här. Det
finns, nej, är man intresserad av att höra svaret, så förhoppningsvis så lyssnar man på hela.
Vi har ju också klubbens satsning då, Gudsvart 2024, som är inne på sitt tredje år då. Hur ser responsen ut där bland privatpersoner i främsta hand?
Fantastiskt. Det är så otroligt roligt att kunna förmedla att vi återigen för tredje året i rad sedan vi gick ut med det här, att vi har slagit nya klubbrekord på de punkter vi mäter. Och vi mäter då seriekortsförsäljning och vi mäter medlemskapsförsäljning. Vi är uppe på en bra bit över 2,6 miljoner i seriekort. När vi startade Gustav 2024, alltså året innan det, så var klubbrekordet 1,93. Så det är ju procentuellt sett en helt makalös utveckling. Sån enorm cred och applåd till er som har skapat det här. Medlemskapet också, det existerade ju inte ens knappt, ska vi säga. Det var ju verkligen extremt få medlemmar och en liten sak. Klubben jobbade inte aktivt med det till att vi idag nu gör 500 000 kronor på medlemskapet. Så att, och vad betyder det då? Det tänker du som lyssnar. Och det har extremt stor skillnad. Så ta ner Niklas Johansson, sportchefen, hit nu och fråga så här: du, ska vi dra av 500 000 från din budget? Då hade han liksom, det hade varit fullständig katastrof. Så att vi har kunnat addera de här sakerna, gjort de här, den här tillväxtresan som vi har gjort, skapat, tagit oss de här ekonomiska nivåerna, det är en stor del av att vi kan ställa ett lag på banan som kostar de summorna som laget kostar den här säsongen. Tillsammans såklart med den otroligt fina tillväxten och ökningen som har varit även på företagsmarknaden. Det är ganska kul, tittar man procentuellt sett på det här, volymerna skiljer sig såklart, men tittar man procentuellt sett så är ökningen, den är ganska likvärdig på både företags- och privatmarknad, vilket betyder att rent faktamässigt så är det uppenbart att både företagare och privatpersoner och supportrar har hakat på samma nivå liksom, med samma procentuella ökning, vilket är, ja, verkligen, att få chansen att tala för klubben då i den här frågan, så här, tack, det och så otroligt roligt.
Men hur pass avgörande blir det då att man får en bättre sportslig utveckling under den här kommande säsongen? För den har ju lite grann stagnerat, den sportsliga utvecklingen, samtidigt som den ekonomiska utvecklingen har pekat uppåt. Någonstans blir det ju en brytpunkt om de inte följer efter varandra.
Utan tvekan är det så. Sen kanske det hade varit lite för populistiskt av mig att svara på den frågan med att bara säga ja, det är helt avgörande att om vi inte slutar topp tre nu så kommer det här braka ihop fullständigt, för det kommer inte göra det. Västerås IK är mer än en tabellplacering för väldigt många människor. Det är en livsstil, den gemenskapen och mötesplatsen som vi erbjuder genom våra evenemang och matcher är otroligt viktigt för många människor. Det ser vi ju nu. Alltså vi slutade 9 grundserien förra året, vilket sett till våran ekonomiska möjligheter är en otroligt svag prestation. Och ändå så sitter vi här nu och kan redogöra för att vi slår klubbrekord på privatmarknad. Och jag ska inte föregå någonting på företagsmarknaden, men den försäljningen är också otroligt stark. Men det vore också fullständigt hål i huvudet att sitta och säga att det sportsliga inte är det primära eller har en enorm faktor. För att det är klart att för varje gång som vi underträffar eller underpresterar mot vår målsättning så är det en påfrestning för människor som är med och finansierar det här. För återigen ska vi komma ihåg att Västerås IK, klubbens elitverksamhet, existerar tack vare att företagspartners och supportrar och medlemmar finansierar klubben. Så att jag skulle säga att det är avgörande att vi ska kunna ta ytterligare avstånd från den här nivån. För det ska man komma ihåg, vi är på rekordnivå nu. Men alla vill fortsätta växa. Vi vill bli ännu starkare. Vi befinner oss på en bra plats i Hockeysvenskans ekonomiska hierarki av att ha ett bra hockeylag. Men vi är inte först. Vill vi sätta oss i den positionen att vi är rankade etta, så sätter förutsättningar, så behöver vi fortsätta växa. Och då behöver vi göra bättre sportsresultat. Det är ju, som jag nämnde, det är fullständig självklarhet att det påverkar mycket, men att inte allt.
Men när du får andas ut lite nu efter den där utläggningen då, vad ser du fram emot närmast nu då?
Alltså, i det korta perspektivet så är det ju en riktigt härlig försäsongsmatch mot Leksand imorgon. En match som engagerar och underhåller väldigt stora delar av Västmanland. Det är en match som många tycker om att uppleva. Så det är att vi gör 3000 plus på den matchen. Gärna bättre än så. Att vi är så många i hallen att alla som har köpt seriekort använder dem och kommer på matchen och nyttjar liksom den förmånen som de har investerat i. Annars på ett rent egoistiskt plan, en inblick i organisationen som jag nämnde i inledningen, att hinna få tid till att designa kioskskyltarna så att de sitter där till seriepremiären. Möblera Gusvärt Lounge, våra medlemsyta, den ska också liksom opening night på seriepremiären. Så det är liksom...
Det är de små detaljerna.
Ja, det är de här små detaljerna. Samtidigt så som jag tänker också vad det egentligen handlar om för oss, de allra flesta av oss, så ser jag jättemycket fram emot att se Shane Gersich nypa en puck i PP imorgon. Att se Komarek, det är så läckert att se att vi har kunnat, tack vare vad vi nu är ekonomiskt, att vi har kunnat rekrytera en sån spelare hit. Tycker jag njuter av varje sekund som han är i vår förening. Och fortsätta se all nyfikenhet av våra 13 nyförvärv på isen. Tycker att det har varit, det är inte min uppgift längre att som i tidigare yrkesroll, att prata och diskutera våra, vårt herrlags matcher och spelare och sådär, men jag tar tillfället akt nu och nyper någon sån sekund. Jag tycker att det är jättekul att se den scoutingen som Niklas och Max har gjort med våra, framförallt med våra nyförvärv. Väldigt, väldigt spännande att följa deras första tid i klubben här på försäsongen.